Det blir som sliding doors. Mm. Om inte du har haft din son i ditt liv i 28 år, helt plötsligt, puff, kommer jag med honom. Nu är han där. God jul.
God jul.
Förlåt. För helt plötsligt så har du ju en son som står där.
Är man konflikträtt så går man bara in i sovrummet och försöker somna om.
Ja, exakt. Det hände
också. Det var
en dröm.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi en exklusiv inledning som inte hörs i radion och där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Efter det fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcaster får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en liten recension. Och du kan alltid skicka in dina dilemman till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små så ger panelen sina tips och synvinklar på era bryderier. Visst lät jag som en flygvärdinna, panelen?
Vackert.
Nästan, efter du säkerhetsförskrifterna. Panelen idag är bättre än någonsin. Molly Nutley, välkommen för första gången.
Tack så mycket.
Jakob Ökvist, en gammal räv i sammanhanget.
Tackar.
Och sen har vi Linda Lindoff.
Halvgammal räv.
Ja, du börjar få väldigt mycket rutin.
Ja, okej.
Du, vi börjar med dig, Linda. Det är, så känner man igen från Bondesöker fru. Och just nu så spelar du in Förlåt mig på TV4.
Mm.
Och det är uppslitande program.
Ja, det är fruktansvärt uppslitande. Jag vet inte när jag har gråtit så mycket som jag har gjort de senaste veckorna.
Det är så.
Men det blir ju också bra.
Mm. Livsöden som liksom vecklas upp och som tar tag i det.
För ett förlåt mig kan ju vara så mycket mer än bara förlåt mig. Man måste ju få en bakgrund till vad som har hänt och lite historia kring, och sen kanske någon förlåter eller inte förlåter.
Är det mycket syskon, familje, förlåtelse?
Ja,
det är det.
Mycket familj.
Mm.
Jobbigt om någon inte vill förlåta.
Ja, och det har jag varit med om också. Dörren smälld i ansiktet.
Kan man ta med det då i TV? Om
nej, vi vill inte att någon ska vara obekväm på något vis. Så vi kommer aldrig ha med sådana historier när ingen vill. Utan då reder vi ut det på det sätt vi kan och sen så säger vi förlåt.
Förlåt att vi kom. Vi tar inte med det här programmet.
Ingen ska vara obekväm.
Jakob Ökvist, du är välkomen också. Du är krimbukare, radiopratare. Har podcasten Freak Show med Messiah Hallberg.
Ja, men absolut.
Och så sänder du morgonrock på Rockklassik.
Ja.
Och sen har vi då Molly Nutley.
Ja.
Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, hur känns det?
Jättekul.
Det är kul. Du är aktuell med Vilken jävla cirkus.
Yes.
Mm, det är en film där mamma regisserar, va?
Yes.
Ja, hur är det att bli regisserad av morsan?
Det är den bästa regissör jag har jobbat med.
Mm-hmm.
Så det är väldigt kul. Hon är grym.
Hon är grym. Såklart. Och sen så är du, vad var du med också? Du spelade Tjockare än vatten, Änglagård 3 har vi sett dig.
Yes.
Och så kom du två i Let's Dance 2012.
Ja, just det.
Och bara 22 år. Var ska det här sluta? Herregud. Och du kommer göra dig känd efter det här programmet också, för du har nämligen ett dilemma. Har någon viskat det åt mig som du har ruvat på den här veckan? Berätta.
Nej, alltså jag ruvar på det idag. Det är verkligen så här, jag är inne i en arg period som är väldigt lätt provocerad. Och var inne och scrollade på olika tidningar för att jag har bestämt mig för att lära mig mer om vad som händer i världen. Och inser att på 30 sekunder så kommer det upp 3 stycken rubriker om hur man kan gå ner i vikt snabbt.
Mm.
Och då blev jag jävligt rasande, för att det är inte konstigt då att vi har så mycket idealproblem och ätstörning och sånt här. Så då la jag upp en video på Instagram där jag rageade sönder. Och
rageade söndag, så du var galet arg.
Jag var väldigt arg.
Mm.
Och
du Google Translatear över olika generationer här, Anders.
Jag rageade söndag. Jag vet inte om alla är med där. Ja. Men jag var tvungen att göra det. Du blev jättearg. I videoform.
Ja, i videoform. Ja. Mm. Och bad den tidningen och tidningar att typ dra åt helvete. Om de har ju ett ansvar, tycker jag.
Mm.
Väldigt stort ansvar. Men sen fick jag lite panik, för att jag insåg att mitt rageande kan ju ge mig konsekvenser också.
Mm.
Och det har hänt ganska många gånger att man liksom lägger upp något och sen bara...
Vilka konsekvenser tänker du då?
Att man kanske inte, just nu så jobbar jag, liksom, eller jobbar, men jag gör en grej med den tidningen jag nämnde. Vilket gjorde att jag fick lite så här: oj gud, det här kanske inte är bra. Nu ska jag liksom jobba med dem om 2 veckor. Men sen så är det ju fortfarande en åsikt jag står för väldigt starkt. Och jag tycker verkligen att det är en sån grej jag reagerar på varje dag.
Men du tog bort den här,
ja,
eller?
Ja, precis.
Och du har lite ångest över att du gjorde det, eller?
Ja, det har jag, för att jag känner också att det är ju något jag står för. Och jag har väldigt mycket unga tjejer som följer mig. Och det är ju egentligen dem jag bryr mig om.
Mm.
Mer än något. Och mig själv. Det är ju för mig själv jag gör det också.
Så du valde lojaliteten mot tidningen framför de här unga tjejerna? Om man ska dra det hårt.
Ja, om man ska dra det hårt.
Få spär på ditt dåliga samvete.
Ja, men precis. Det är ju så det blir. Och nu när jag sitter här ångrar
jag ser det.
Jag ser det. Vad det var? Det var så jäkla klockren videon också.
Har du sparat
också den? Jag har sparat den.
Men du, då måste vi tar få du inte se upp den igen ju? Det måste du göra.
Alltså jag funderar på att göra det.
Ja, precis.
Visa oss den nu.
Oj, det var inte den som kom upp.
Där kom den.
Nej, det var datorn som lade ner här inne. Vad säger du, Jakob? Har Jakob Ökvist om det här?
Jo, men jag förstår dilemmat. Jag gjorde en liknande grej. Ibland rinner ju bägaren över. Och jag satt också och scrollade. Och så kom det upp en sån här otroligt larvig före- och efterbild. Här får du superkroppen på. Mm. Det är alltid superkroppen är alltid toksmal och superrippad och hit och dit.
Mm. Och bra ljussatt.
Bra ljussatt, och det är liksom aldrig så att man ska vara nöjd med sig, utan det var så här, på den ena bilden normal, på den andra bilden inte en fettgnutta liksom. Och då är det liksom
i det gör det. Har ni sett de apparna?
Nej, ja, men då är
de gör reklam för dem på Instagram.
Får drömkoppen via en app.
En app som gör dig smal.
Nej, som gör att du får de här magrutorna och tonade muskler. Man får se för och efter, men lägger på något filter så får man
det
där.
Det kan man göra på cirkus förr, ja, eller på Tivoli. Man bara stoppar in huvudet i ett hål.
Men
så
då
här
är det ju inte på riktigt, nej, det är bara på bild.
Ja, just det. Gammal app.
Och jag kan ju säga att de som till exempel tävlar i sån här bikini fitness och i sån här liksom bodybuildar-tävlingar när man ska vara så, ha så lite fettprocent som möjligt, de säger ju själva att när de är så där rippade, de mår ju piss. Alltså de mår ju sämre än någonsin, för de har ju liksom svält sig själv så hårt de sista veckorna för att vara så liksom stenhårda till den här liksom tävlingen. Så det har ju ingenting med ren hälsa att göra.
Nej,
att
men
vara
det är
så
ju
där
en annan grej. De tävlar ju faktiskt i just fitness.
Ja, men här var
så
en
det
sån modell.
Med hälsa. Så
nej, men det är det jag menar, Aftonbladet eller Expressen eller vem det nu som lägger upp det här. Saluför ju det här som något liksom ett mål. Det här, ja. Så här skulle alla se ut.
Mm. Men och att det blir den här att man skapar en norm i att det här är det som är det positiva och bra och allt annat är dåligt. Och grejen är den, jag kan bara prata utifrån att vara en ung tjej. Det är så jäkla hemskt att se det hela tiden. Mm. Och man är så mycket mer lättpåverkad än vad man tror.
Mm.
Jag har en liten fråga här. Är dilemmat att vi matas med kroppsideal och perfekta kroppar i tidningar? Eller är dilemmat att du tog bort din rage i
att jag
såg
bort min rage?
Det tror jag är dilemmat.
Med risk för att förlora ditt jobb.
Ja, men förlora mitt jobb och jobb. Men alltså få kritik i alla fall. Och liksom hamna i någon twist med dem jag i alla fall har lovat mig själv.
Man kan säga att du vek ner där lite grann för tidningen. Egentligen följde du ditt hjärta när du la upp det här.
Mm. Ja, alltså om
och nu jag ångrar du dig.
Exakt.
Ska hon ångra sig? Vad ska hon göra? Ska hon lägga upp det här igen? Eller ska hon liksom, gjorde hon rätt som tog bort den? Vad säger Linda?
Jag har hittat exempel efter Kristallengalan vid ett tillfälle.
Mm.
När jag reste mig upp och gick hem. Mitt under pågående direktsändning.
Va? Varför har ingen skrivit om det här?
Ja, men det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg varför du gick hem.
Hallå. Det blev ju en löpsedel. Hemskt.
Ja.
Men gud, det här har jag missat.
Ja, men det här... Det var ju en bild som jag la ut på Instagram som låg bakom, kan man säga, att det blev så stort också. Delvis så reste jag mig och gick i direktsändning. Det är ju inte bra, för att jag blev lite irriterad över att vi inte vann. Inte över att jag missundnade att någon annan vann, utan att vi faktiskt inte vann igen. Så jag satte mig i taxin och så tog jag en bild och sa: hur tusan kan kakor vinna över äkta kärlek? Och så la jag ut den. Och då ringde min man: ta bort den snabbt. Och jag tog bort den. Och jag tog bort den så snabbt.
Och vad gör du där?
Aftonbladet han.
Din man förstod han att det här är gött.
De tog en så här skärmdump. Så
din man ringde Aftonbladet innan han ringde dig.
Jag har en skärmdump, om den är borta.
10 000 snabbt. Nej, men så att, jag tycker ibland att man kanske är lite för spontan och ivrig i sina känslor. Och det är så lätt tillgängligt numera att lägga ut det och visa hela världen hur man känner. Och sen kanske man då ångrar sig, och då kan det vara för sent, eller så är det inte för sent. I vilket fall så kanske man ska fundera en gång eller två gånger innan man postar någonting som är så starkt och känslosamt.
Mm.
Men sen så tycker jag att man ska inte sitta och ångra sig efteråt som du gör nu. Nej. Så lägg upp den igen.
Molly är 22 år och hon är arg och ung och hungrig och vill att världen ska bli mer rättvis.
Ja, men vi konstaterar att hon är erfaren. Är rätt? Ja, exakt. Hon är ju erfaren, livserfaren, har gjort massor och känner en massa, och jag tycker du ska lägga upp den igen.
Ja, jag tror jag kommer göra det. Mm. Nej, nu känner jag det. Ja. Bara också för
att du
tycker jag kan också spontana.
Ja, men absolut. Så du gick på magkänslan, och ska någon få det här att ändra sig? Ska du på något sätt kunna bli så att de här cheferna som bara vill ha klick och liksom locka folk med de här liksom omöjliga idealen, då krävs det att någon liksom, boom, stopp, det räcker nu.
Ja, och faktiskt, om vi drar en liknelse här då, Alexander Bard, som faktiskt har sagt en massa spännande saker i tidningar, han får ju behålla sitt jobb. Mm. I talangdjuren. Hans åsikter är hans åsikter.
Och det ska inte ranta han redan.
Rager,
förlåt.
Alltså, nu talar jag Nej, men lugn nu. Don't shoot the messenger. Jag bara berättar en liknande historia. Där han säger vad han tycker och tänker om någonting, rätt eller fel. Men han blir inte av med jobbet för den skull. Så att jag menar, om du... Vad du än tycker, så måste du få vara kvar i det du gör.
Bäst att folk säga vad de tycker, men inte
det
här
är
det
värsta jag har varit med om på länge. Att vi pratar om Molly Nutley och Alexander Bard.
Du hamnar i samma fack som Alexander Bard.
Alltså jag förlorar hellre mitt jobb alla dagar i veckan än att vara i närheten av att jämföras med honom igen.
Nej, men lugn, misstro mig inte. Eller missförstå mig inte. Jag jämför det inte.
Nej, jag vet vad du gör, men alltså han är... Oh.
Molly, jag måste ju se den här grejen i lupp. Alltså den här energin som du...
Nej, men alltså, förlåt, jag är så uppe i allt det här. Men alltså, herre min...
Hon är igen.
Ja. Hörrni, Molly, så här
jag kan inte ångra.
Vilken kickstart.
Du har fått facit här från Jakob och Linda helt enkelt. Du ska lägga upp den här.
Jag ska göra det.
Du ska ragea.
Ja.
Igen. På...
Stå för dina åsikter.
Stå för dina åsikter. Nu fortsätter programmet som vanligt. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Emily. Efter 2 år som singel har jag kärat ner mig en sån där omöjlig frityp som vägrar relationer. Han har varit tydlig med det från början, men jag kan verkligen inte släppa honom. Det gör att jag själv agerar som en sån människa. Jag ligger runt hejvilt. Mina vänner tycker att jag ska bryta med den här killen för att kunna ändra mitt eget beteende. Han är en väldigt fin person som har allt utom just viljan att bli ett par. Vi är båda i 30-årsåldern och jag hade större hopp om män i den åldern, men alla verkar vara smittade av något slags storstadssyndrom där man ska vara singel resten av livet. Jag vill verkligen inte bryta kontakten med honom, men förr eller senare vill jag ju skaffa en seriös pojkvän. Och det verkar inte gå så länge jag träffar honom. Så vad ska jag göra? Undrar Emily. Vad säger Linda Lind?
Det är mycket spännande dilemma detta, tycker jag. Mm. För det första, bara för att han vill ligga runt så behöver ju inte hon göra det. Mm. Så hon måste ju ha en lust till att göra detsamma. Annars, han kan inte tvinga henne. Att bara för att han ligger runt så ska hon också göra det. Jättekonstigt. Och sen, om han... verkligen är kär i henne, då måste han börja lyssna på henne, tänker jag. Så att jag tror inte att han är riktigt kär i henne. Så mitt råd är bara, move on.
Kan det inte vara fast ett mönster då? Att de har en framtid ihop trots allt. Nu är det jag som
vill
vara
om. Men det här är lite såhär key party-känslan. Mm. Att liksom att, vad gör vi nu? Vi lägger bilnycklarna eller husnycklarna i en korg, så väljer vi någon som går hem med någon annan. Det är oromantiskt, osexigt och inte alls särskilt kärleksfullt.
Jag tycker det låter spännande. Jakob, jag skitsar sen.
Ja, men jag är lite rädd. Anders går igång här. Mm. Nej, men jag är lite rädd att Emily har fastnat lite för en player här som kör det här liksom kortet att jag är en fri fjäril. Man kan inte binda mig, då blir jag en gråmus. Då dödar vi allt som är... Jag tror att han har liksom så här... Det är ganska bra med Emily för att hon är med på det här. Hon börjar också spela spelet och då kan han ha henne lite när han vill och så kan han släppa henne lite när det behövs. Och så säger han, men jag kommer aldrig tvinga dig att binda dig, utan du får också leva det här härliga, mustiga livet. Mm. Slippa det här tråkiga parmiddagar på Lidingö liksom.
Men tror du att hon vill ligga runt?
Nej, det verkar inte som hon vill det. Hon är ju väldigt kär i honom och då är det ju kanske dags att säga till honom att om inte hon klarar av den här typen av liv. Mm. Det här... Vi får strunta i det här, för jag kommer inte göra det här längre om inte du binder med mig.
Molly Nutley, vad säger du?
Nej, det är väldigt mycket tankar på en och samma gång här. Men han låter ju, som du säger, som en player. Riktig player. Usch. Jag tänker ändå Det är ju inget fel på att ligga som hon gör överhuvudtaget. Det är väl jättenice, men hon måste ju vilja det själv. Mm. Och jag tycker definitivt inte man ska binda sig till en människa som själv inte vill göra det.
Men hon kan inte släppa honom, säger
ja,
hon.
Fast det kan man.
Okej.
Okay. Jag tror mig. Här. Jag är 22, men jag har dejtat.
Fast man är jättekär och så svårt att släppa.
Som, ja, men just den här grejen också. Det är som bullshit. Så här, fri själ. Man bara, nej, du gillar att ligga. Gör det då. Men du kan inte få både och. Det kan du inte om du inte hittar någon som är exakt som du.
Tror du hon begår våld på sig själv genom att ligga runt fast hon egentligen vill? För hon vill vara som honom och visa att men jag tar också det här med en liten klacksback.
Men jag tror att man gör väl lite, alltså det är väl den grejen att man inte vill visa sig själv liksom nydig. Och det, man kan definitivt hamna i ett mönster i det.
Men man måste ju kunna vara singel utan att ligga runt. Nej. Om han vill ligga runt men hon inte vill det, så kan inte hon tvingas kännas, måste göra det.
Men ska hon sitta hemma på kammaren när han är ute och svingar runt?
Nej, men å andra sidan så kan man inte ligga
in
runt
honom.
Om man inte känner för att ligga runt och man har helt, man investerar helt annan känslor i att ligga runt, så kanske man inte ska göra våld på sig själv genom att göra det, bara för att den andra gör.
Men vänta, Emily heter hon.
Emily, ja.
Ja. Emily har väl en fri vilja och hon har väl ändå valt att ligga i de stunderna, och då kanske det har känts rätt då, och sen så blir man väl bara ledsen att man känner att den här killen kanske inte vill mer än vad man själv vill.
Fast hon har ändå skrivit in hit Molly, och
jag
det känns lite grann som att hon kanske inte riktigt vill göra det där. Hon vill göra det för att passa in.
Ja, men då ska hon inte göra det.
Nej. Alltså, jag tror hon har köpt ett knep.
Ja, ja, precis.
Ge oss.
Hon ska sex vägra tills han bara vill ligga med henne.
Nej, släpp, men då har släpp killen. Så här,
han har ju så himla många han kan välja ändå.
Nej, men alltså, hon måste prova något kul.
Nej, men jag
annorlunda.
Håller med henne om en sak, Emily. Det är någonting, det här har jag och min mamma pratat otroligt mycket om. När jag inte, nu har jag pojkvän, vilket jag aldrig trodde jag skulle få. Jag var inne i en sån här grej. Det känns som att idag så är det någon grej att man ska liksom göra allt. Man ska inte binda sig. Karriären är det viktiga. Man ska leva life, man ska ha kul och liksom vara en härlig människa. Alltså den här grejen med att så här, fan, om man är kära, då är man väl det, eller? Varför ska det vara så jävla svårt?
Ja, men lugn, kolla på Bonde söker fru, det blir de kära hela tiden.
Kan ju vara så att hon är kär i honom, men han är inte kär i henne.
Det kan det definitivt vara, och då är det också en väldigt fel kille att vara med, för då utnyttjar ju han det.
Okay.
Får jag säga något gammaldags och tråkigt?
Ja.
Jag tror att när man är riktigt, riktigt kär, så tror jag fortfarande att då vill man egentligen bara vara med den man är riktigt kär i.
Det håller jag med om.
Så det här är någonting lite fishy med alltihopa.
She deserves more than this.
You go, girl.
Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Caroline. Min kille har börjat jobba mer och mer som DJ. Han har spelat ute på klubbar under flera år, men den senaste tiden har han haft fler och fler bokningar, vilket gör att han jobbar mindre på sitt vanliga jobb. Han säger att han måste släppa loss lite när han spelar och har alltid druckit några drinkar medan han jobbar. Nu när han spelar 3-5 gånger i veckan är jag rädd att han är på väg att bli alkoholist. Han menar på att han kommer bli mycket sämre på sitt jobb om han inte dricker, eftersom han inte kan släppa loss då. Men han måste ju kunna jobba utan att vara full. Jag har varit hård mot honom och sagt att han måste sluta dricka, men då tycker han att jag inte stöttar honom i sitt drömjobb. Så vad ska jag göra, undrar Caroline. Vad säger jag? Molly Natti, vad säger du om detta?
Jag bara kände på mig att det skulle vara någonting i den här världen. Men fan,
ja, Jakob trodde radioprogramledare, men det är inte så långt dit.
Ja, men det är väl någonting, fan. Man ska väl kunna göra vilket jobb man än gör. Man ska väl inte behöva dricka alkohol för att göra det. Då kan man det ju inte.
Alltså... Det är snarare man har tråkigt jobb som man måste dricka.
Nej, men alltså, gud. Krogvärlden, livsfarlig. Alltså, jag tror att om man jobbar i den världen, då ska man definitivt bli nykterist. Alltså.
Ja.
Det är livsfarligt att fastna det där.
Mm.
Jag förstår skräcken.
Du förstår skräcken hos Caroline?
Ja, jag hade haft jättepanik.
Du hörde det om din kille hade börjat...
Ja, eller om jag... Alltså just den här grejen... Så här, alltså jag har alltid sagt det. Krogvärlden är livsfarlig om man har en tendens att bara glida med det här att hålla på och dricka. För då är man körd. Alltså för det är sån hets och grejer. Bli nykterist om du är DJ.
Jakob Ökvist.
Jag har ju jobbat några år som DJ på det glada 90-talet. Och jag känner igen mig i den här mannen.
Vi spelar väl lite bättre.
Man är lite bättre när man har tagit några öl. Dels blir man ju lite del av festen. För alla som är på dansgolvet är ju där och festar och har kul. Och då vill man vara en del av den här gemenskapen. Och sen är det också så, det är väldigt tufft att tömma ett dansgolv. med fel låt. Men när du har tagit två tröjor, då skiter du lite i det och då blir du lite bättre. Och det är en fara om du ska jobba 3-5 dagar i veckan. Mm. Nu, ett tips jag gjorde, jag tog bilen till jobbet, för du blir också erbjuden, yes, både av krögan. Mm. Du blir särskilt när du kommer ut i landet, då vill alla så här, det är klart du ska ta några öl, du är ju här och har kul och du bor väl på hotell och du ska inte åka hem förrän imorgon. Mm. Och då är det så svårt att stå klockan 1 i Eskilstuna på Harrys. Och sen, nej, jag tar en Cola Light, tack, om det finns. För att jag är här för att spela musik, inget annat. Mm. Medan de tyckte, men herre, slapp. Till och med liksom han som har stället tyckte, slappna av nu, ha lite kul. Ta bilen, det är det enda svenskar kan ta som en liksom ursäkt för att inte dricka.
Faktiskt sant. Vad hade du för DJ-namn?
Jake the Snake.
Det hade du inte.
Hade du Jake? Nej.
Jo.
Jag har aldrig hört så tacky namn över ett Jake. Det måste vara
jag var ingen av Itchy heller.
Jake the Snake.
DJ Jake the Snake.
Var kommer det Snake ifrån? Vilken Snake?
Ja. En lite lömsk DJ. Jag var där och högg med låtarna.
Jake the Snake.
Han hugger på
allt. Kommer inte ihåg Jake the Snake?
Som en kobra.
Stod ju på Golden Hits sedan 90-talet.
Kommer du inte ihåg Jake the Snake?
Nej, och nu tappar jag alla mina kloka tankar.
Det är jättemycket fint att säga till den här tjejen.
Ja, fast du liksom förstörde med Jake the Snake. För nu tänker jag att du behövde säkert dricka om du hette Jake the Snake och stod någonstans och skulle tömma dansgolvet. Så här, jag tycker inte man ska utföra något yrke på fyllan. Det är jättekonstigt att bedöva sig själv eller försöka förbättra sig själv med alkohol eller droger eller någon form av substans. Då är man ju inte tillräckligt begåvad. Nej. Det är ju helt åt helskotta, juxa, att göra på det viset. Jag skulle hävda att hon borde ringa till han som har de här ställena och säga, hur kan du anlita folk som dricker på jobbet? Mm. Förbjud dem.
Är det ens lagligt?
Också. Är det ens lagligt att dricka
på jobbet? Det är nog hårfint, för att jag menar, yrkeslagstiftningen är nog att du inte får dricka när du är på en arbetsplats.
Mm. Men det konstiga är, för att jag har haft vänner som jobbar, alltså inte bakom DJ-båset, men som jobbar liksom på klubbar, och de får ju inte dricka.
Står du i baren får du inte dricka.
Nej, men i baren och serveringspersonal och de dricker ju inte förrän efter jobbet.
En kypare kommer på picka.
Nej, men DJ-en, du har ju själv varit DJ-en. Du vet ju att man blir erbjuden öl så fort du kommer in på diskot.
Oh ja. Och jag vet också att man faktiskt spelar lite mer avslappnat och tar lite mer fräcka grejer men i stunden när man har druckit några öl. Men i längden är det ju inte bra, såklart.
Ja, men och just den här grejen också, att det slutar väl ändå med att han har ju en tjej där hemma. Mm. Man måste ju komma överens med någonting liksom.
Komma hem packad 3-5 dagar i veckan liksom.
Det är jävlar vad osexigt. Fy fan. Ja.
Caroline ska helt enkelt säga till honom att ta bilen till jobbet.
Ta bilen till jobbet.
Nej, det ska inte behövas en sån ursäkt. Han måste väl kunna vara nykter i sitt jobb.
Hur gammal är människan? Hur gammal är de?
Står du gammal
de är? Vadå?
Och jag är programledare för Bonde söker fru. Jag kan inte prestera om inte jag dricker en halv flaska vin eller tar en stänkare först.
Men du är nykter att jobba, Linda.
Funkar det så? Nej, det funkar ju inte så.
Men står du gamla de är?
Nej, det står faktiskt inte.
Det spelar ingen roll hur gamla de är.
Nej, men ändå.
Fel.
Fan.
Säg ifrån på skarpen.
Ja. Han kan festa när han är ledig.
Skål, säger Jakob.
Jobba nykter. Tjuff.
Det går.
Här är ett brev ifrån Johannes. Hej på er. Tack för ett bra program. Jag har lyssnat konstant på er i 2 år och nu behöver jag er hjälp. Så börjar Johannes brevet. Jag har en crush på en tjej som jobbar i en affär jag brukar gå till. Vill gärna bjuda ut henne på en dejt, men vill på samma gång inte göra det stelt mellan oss. Hon jobbar i en butik som jag måste besöka regelbundet. Ska jag chansa och kanske bli dissad, eller ska jag låta min crush bara få vara just en crush? Undrar Johannes. Vad säger Linda Lindorff?
Det är klart han ska chansa. Såklart. Det är superhärligt med någon som vågar riskera mycket för kärleken och för romantiken. Och vad är det värsta som kan hända? Att hon säger nej.
Mm. Ja. Och hur att det blir stelt. Det?
Nej, men varför skulle det bli stelt? Det är upp till honom. Om han säger så här, hej du sköna du, vad säger som en middag ikväll eller inte? Och så säger hon, men det vill jag gärna. Eller nej, det skojar. Ja, jag skojar lite grann. Ja. Okej då. Så, han kan väl lägga upp det så att det inte blir så allvarligt.
Hej, testa sköna henne. Du. Okay, jag gillar den öppningen.
Ja. Men han kan ju göra det så att det inte känns så allvarligt. Han kan ju gå fram och möta hennes blick och bara känna på henne lite grann. Alltså inte ta på henne, utan känna in stämningen.
Absolut, men jag tänker också det här med, man måste väl göra det. Han har ju gått där ganska länge nu, känns det som, va? Och liksom byggt upp någon slags crush. Och sen så ska han säga det nu så här långt efteråt.
Men jag skulle vilja hävda att om han känner att det finns någon slags crush där, då har han fått någonting från henne.
Mm.
Alltså så borde det vara, att de haft blickar som möts och de kanske haft stått nära någon gång han har känt hennes.
Om det ändå vore så.
Ja.
Jakob Högqvist, vad säger du?
Jag tänker bara på sist jag googlade vilket land bor jag i, så stod det Sverige och inte DDR. Jag tänker att det finns fler butiker om det skulle skita sig och det blir en pinsam tystnad och hon bara tittar på honom som att, vad frågade du nu? Din vidriga. Vilket jag inte tror, i och med att du sa det så himla trevligt, att han liksom såhär, goddag min sköna, goddag min sköna.
Böna.
Min sköna böna.
Goddag min sköna böna.
Så han har ju byggt upp att det här kan ju bara bli antingen himmel eller helvete, och sen kan han aldrig mer gå dit. Men då finns det väl nya butiker, om inte han bor i en stad med 14 invånare.
Men det är så att han måste besöka det regelbundet.
Han måste.
Han bara måste göra det.
Ja, då är det tuffare alltså. Om det är någon specialbutik där bara...
Det känns som att man har ett rum i anslutning och måste gå igenom kaféavdelningen för
men
att komma...
Men sluta, det är porrbutiken på hörnet.
Ah, oh,
nej.
Vad säger Molly Nutley?
Då är inte hon så svår.
Ska han säga vad han tycker?
Inga fördomar. Ja, det ska man alltid göra, tycker jag. Och sen så har jag insett att man har makt över situationen själv. Så skulle det vara så att han säger nej, så är det faktiskt han som kan bestämmas för att det inte ska vara stelt. Om han går in med en inställning sen och har fått ett nej och bara så här, det här är inte stelt, då kommer det inte bli det.
Ah,
mindfulness.
Nej, men det är nog så här, så det är verkligen det. Man sätter sig själv i en stel situation.
Han ska sätta sig i förarsätet, kontrollera helt enkelt sin egen situation.
Bara så här, ja gud, alltså det värsta är ju att gå och tänka så här, fan, vad hade hänt om jag hade sagt någonting? Det är det värsta man kan hamna i, tycker jag personligen.
Grubbla.
Ja, och bara så här, tänk om det skulle vara så att det är tjejen för honom liksom, och så bara kärlek går han
i hans
där.
Liv. Ja. Ja.
Men du, och Molly, om du har en crush på en kille, går du direkt fram och säger det då?
Alltså, men jag är ju sån här, jag har hamnat i så stela situationer, det är därför jag har lärt mig det här.
Nämn inte dem nu för honom.
Berätta hur du gör här.
Nej, men alltså jag är ju en jävel på kärleksbrev. Alltså det är verkligen det, jag har typ utbildning i kärleksbrev. Så jag är verkligen så här, gud vad jag har hamnat i stela situationer. Men jag har också en kille idag som jag är jättekär i, och det är just för att vi vågade säga till varandra att vi är det. Och det hade
Vem började säga vad?
Det var faktiskt han.
Det var han.
Men jag hade gjort det annars, för att vi var så kära och vi jobbade ihop, och hade det inte varit så att det funkade, fy fan vad stelt det hade varit. Då bara tar man över det och bara så här, om det sägs något konstigt så bestämmer jag själv om det ska vara stelt eller inte.
Är det så lätt, Lida? Ja.
Jag vill veta hur hon skriver sina kärleksbrev. Hon säger att hon är en jäkel på kärleksbrev.
Det fysiska
brev. Ge tips till våra brevskrivare och bönder i detta land.
Jag älskar bondesökerbrev.
Ge några tips. Kärleksbrevstips.
Kan vi få tips på kärleksbrev?
Nej, men jag är väldigt, väldigt dramatisk i mina kärleksbrev. Även om jag inte
stora
är så kär.
Känslor.
Ja, men gud. Alltså jag hade en period där jag verkligen var... Jag tror aldrig... Första gången jag varit kär på riktigt är ju min kille nu. Så jag är väldigt så här, jag har varit kär i kärleken. Så jag har väldigt så här, jag har öppnat upp och bara liksom verkligen spett på.
Det är romantiskt.
Och bara så här,
så här, jag kan dö för dig. Är det
nej,
så?
Nej, gud, jag skulle aldrig dö för en man. Men,
jag tänkte att du sa att du var dramatisk. Det var
nej,
ett exempel
men det är mer
på
typ
dramatik.
Så här,
mitt hjärta går i tur.
Men ja, nej, men lite typ så här, åh gud, nu känns det som att det bara så stilla, men jag skulle kunna så stilla hela livet för dig, typ så här, alltså du vet, men sen bra. Så typ när det inte funkar så blir jag så här, shit, vad skrev jag? Gud.
Sprutar du lite så här parfym och eldar
i
kanterna?
Nej, alltså, det är riktigt, jag är världens bästa handstil och grejer. Men säg vad du tycker.
Okej, okay, en fråga till bara. Hon är grym på kärleksbrev, men ändå blir det stelt efteråt. Hur går den ihop?
Ja, men det är ju för att de killarna inte varit kära i mig.
Eller
vart sån här, du vet det här dilemmat vi hade tidigare. Sån här män som är så här, jag är en fri själ. Man bara, nej det är du inte, du är fucked up, du behöver hjälp.
Okej, ta tag i situationen, Johannes Eckert, och äg den.
Yes. Ja.
Om det är du som bestämmer om du ska bli stelt eller inte. Och framförallt, berätta att du har en crush.
Våga alltid för kärleken.
Våga allt för kärleken, säger Linda. Fan vad vackert. Kör! Hejsan dilemmapanelen, det har kommit fram att min pappa är sexberoende. Han har haft sex med flera olika kvinnor vid sidan av mamma. Både prostituerade och tjejer som han träffat på stan. Mamma har lämnat honom, men jag har det väldigt svårt med hur jag ska bemöta hans missbruk. Jag är väldigt arg på honom, men samtidigt så är han väldigt ledsen och ber om ursäkt just nu. Jag vet inte hur jag ska ställa mig till det här. Han hade ju kunnat berätta om sitt sexmissbruk innan han faktiskt hade gjort någon skada, men istället så har han smugit med det under flera månader, eller kanske ännu längre. Tycker ni att jag borde försöka förlåta honom, eller ska jag bryta kontakten, undrar Lotta. Vad säger Molly Nutley?
Ja.
Vill du betänka till?
Nej, men det är, alltså, det är en väldigt tung grej. Men jag har aldrig riktigt fattat det här med sexmissbruk. Riktigt. För att, och speciellt om det är att man inte delar med sig av det, och sen så när man blir påkommen helt plötsligt har ett sexmissbruk. Det har jag alltid haft lite svårt för det. Det är ju liksom... Ja, jag vet, nej, jag tänker lite.
Vad säger Jakob Öqvist?
Nej, men jag tänker mig att hennes pappa har någon form av stort hål i bröstet, någonting han försöker fylla med någon form av, i och med att han har fastnat i ett, någon form av beroende, och han har inte kunnat låta bli, trots att han har troligtvis har förstått att det är helt åt skogen fel. Så skulle jag, om jag var var det Lotta hon hette? Säg åt min pappa att söka någon form av professionell hjälp. Gå och prata med någon.
Det var väldigt svårt för Lotta också att prata om just sexmissbruk med sin pappa.
Ja, det är ett ämne alltså. Som inte så... Ingen vill väl prata med sin pappa om sex. Det känns inte som något sådär... Hörru, så. Utan... Ja, du har gjort... Det är ändå, men någonstans, det är ändå hennes pappa. Så någon, det är blodsband. Och om hon vill att det här ska kunna repareras... Så tycker jag, jag menar, han kommer nog inte kunna reparera med mamman, för hon kommer nog inte förlåta det han har gjort.
Nej.
Men däremot kan ju dottern och pappan kanske hitta tillbaka till varandra, och det kanske är bra för honom, men då skulle han ju behöva gå prata med någon om det som är, vad anledningen är till att det här hände från början.
Vad säger Linda Lindhoff?
Ja, men ett beroende är ju ett beroende, och då är han ju sjuk, och då måste han ju botas. Det är ju nummer ett. Om det är konstaterat att han inte kan sluta gå till prostituerade eller ha sex med kreti och pleti, då måste han ju behandlas för det här, såklart. Han har redan sumpat sin fru, mamman till sitt barn. Så det verkar ju vara rätt risigt redan. Så vad har han att förlora? Givetvis måste hon säga, inte diskutera sexproblemen med honom eller vad han går igång på, utan bara säga, du ska in på vårdhem. Annars är vår relation över. För det här är att likna med alkoholism eller drogberoende eller vad som helst. Det här, om det är ett riktigt äkta beroende, då finns det bara en väg att gå.
För hon frågar ju här egentligen bara två saker, ifall hon ska förlåta honom eller bryta kontakten.
Fast det är ju lite svåra grejer, alltså det kan man ju inte svara på utan att man, alltså jag håller med liksom att man måste ju ta tag i det i så fall. För jag tycker inte det är hennes ansvar överhuvudtaget.
Nej.
Det är inte ens dotters ansvar.
Men det kanske är hennes behov, hon vill ha kontakt
och det
med sin pappa.
Ja, och det är ju jätte, det ska man ju följa, men alltså... Jag förstår också att det är svårt eftersom att det är också ett problem med att han har varit otrogen mot hennes mamma. Så det är ju mycket grejer som spelar in.
Och det är ett problem som har hamnat i knät lite grann på Lotta här.
Ja, men jag tycker alltså, verkligen, säg till pappa, ta tag i det här på riktigt och sök hjälp, och sen kan vi prata om vår relation.
Och man kan ju inte heller be eller förlåta någon förrän vi vet om han har bett om ursäkt.
Nej.
Om han säger, nej men vadå, det där är inte din grej. Det är en stor skillnad mot om han säger... Jag vet inte vad jag har gjort och jag fattar inte hur det här hände, och jag ber tusen gånger om ursäkt. Då först kan man ju bestämma sig om man vill förlåta honom eller inte.
Fast sen är det också en sån här stor grej som faktiskt har med ett återkommande beteende att göra. Då känns det som att en ursäkt är ju också att man måste ta tag i det. Alltså en ursäkt är ju tomt utan att man faktiskt ser att det ändrar sig. Så
hon ska kräva att han söker hjälp.
Lägg krav och sen kan man fråga.
Måste hon förlåta honom först innan hon rekommenderar honom att nej?
När man har ett beroende, om det är droger eller alkohol eller något sånt där, då går man ju igenom den här trappan, där olika nivåer där man ska lösa olika saker. Och jag tror att det är nivå 8, eller trappsteg 8, där man säger förlåt. Så man måste först bli botad och sen vilja säga förlåt. Mm. Och då när man är klar och när man är ren och man har ett friskt huvud, då säger man förlåt till dem man har sårat och skadat. Och svikit.
Lotta, du ska helt enkelt jobba med att försöka få din pappa till någon slags rehabiliteringscenter.
Just det.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Samira. Jag har nyligen träffat en underbar kille. Problemet är att han har uselt bordsskick. Han sitter med armbågarna på bordskanten, tuggar med öppen mun och håller gaffeln åt fel håll, som att han vill skada maten. Vi har bara varit ihop några månader och jag känner inte för att börja uppfostra honom. Problemet är att både han och mina föräldrar har tagit upp att det vore trevligt att äta middag ihop. De har träffat varandra snabbt och han är supertrevlig på andra sätt. Han har bara inte blivit uppfostrad vid matbordet. Mina föräldrar kan vara lite fina i kanten och jag vet att de skulle reagera på hans bordsskick. Jag undrar, vad ska jag göra? Undrar Samira.
Det låter som att alla skulle reagera på det där bordsskicket.
Ja.
Alltså jag har ju jätteproblem med typ så här, alltså jag har verkligen haft problem med när folk så här smaskar. Alltså jag har inte kunnat hantera det, så det här är så här.
Är det smask just? Det är så...
Smask, och, alltså armbågar på bordet, den grejen.
Det spelar ingen roll
spelar
för
mig ingen roll. Hålla gaffeln åt fel håll har jag aldrig hört.
Man håller den så här.
Jag
på
tror
något
han
sätt.
Gör tror så,
man
håller så här.
Aha, alltså, så. Alltså,
psycho stabby.
Jag tror det var att han hade
han
vänt
döda maten
när man åt. Jaha. Ja, nej, det är väl inte så trevligt det heller. Men alltså just där smaska och
ja, men det är just ljudmässigt sett om så folk har öppen nej, mun och man ser maten bearbetas under process, alltså i munnen. Det känns ganska otrevligt, men sen det estetiska med bords, ja. Vad säger jag, Jacob Ökvist?
Jag får ju direkt upp den här bilden från filmen Hair när hippisarna kommer på den här festen och börjar dansa på I got life, mother. Och så de här fina människorna tappar monocken i soppan. Vad är det de gör? De dansar och hänger i kristallkronorna. Så att jag ser hur den här, eller Tarzan, Greystoke, hur han första gången ska prova att äta med bestick och
men du tycker det här är befriande?
Ja, det är skönt med en kille som går in och river runt i den här stelbenta familjen. Nej, men hon kan väl kanske då, alltså jag tror att tjejer har en fin egenskap i att styra killar på lite bättre, alltså bordsskick till exempel. Han kanske aldrig har brytt sig, han kanske har varit singel länge, han har suttit liksom, spelat Gameboy eller vad de gör nu, kidsen, och bara käkat ravioli direkt ur burken. Nu får han ju liksom, det handlar ju om att anpassa sig, man är två stycken nu i hemmet. Ja. Då får ju båda liksom ge och ta lite.
Vad säger Linda Lindhoff?
Alltså det här är ju svårt, just för att de har precis börjat dejta. Man vill ju inte börja med att försöka ändra på någon eller säga att någon gör fel. Man vill ju älska en person för den han eller hon är så. Men så ska de hem till de här föräldrarna och uppenbarligen så stör hon sig också lite grann. Så man kanske inte ska vänta i flera år då. Hon kanske ska börja så här och säga, mina föräldrar är lite fina i kanten och jag har tänkt på en sak. De bryr sig faktiskt om man hugger maten med gaffeln eller om man smaskar. De kommer att titta på det. Så att för min skull, skit i dem, men för min skull kan du bara...
Använda besticken i alla fall.
Ja, och stäng munnen lite grann när du, så, och hugg inte. Bara så. Han bara, hur menar du? Mm. Är det något fel på mig? Nej, du är perfekt, men bara just nu. Och så kan man börja lite smått. Och sen så,
när man små har en, steg.
Ja, och sen efter ett år, då har man en sit down. Och då säger man så här, du får kritisera mig på någonting och så kritiserar jag dig på någonting.
Om ett år alltså först. Men, måste det gå så långt?
Ja, så man känner varandra väl.
Men varför måste man alltid göra allting så himla stort? Det är väl inte så konstigt. Alltså, vi är alla människor och har ju grejer som man måste liksom jobba på. Det behöver ju inte vara en stor grej.
Nej, men om man, vad ska hon säga då till honom nu när de ska på besök hos föräldrarna?
Men säg, du...
Stäng munnen
när du
äter.
Som du sa, att det är liksom så här, ja, mina föräldrar är lite fina i kanten, men det kan vara bra att liksom...
Jag älskar dig
på.
Som du är.
Ja, fast också den grejen att det är så här, ja, fast är ni så kära, då ska man väl kunna säga... Precis som att jag har flyttat ihop med min pojkvän och det är inte så att jag tänker gå och trampa runt och bara så här, inte säga om jag tycker att det är jobbigt med något och likadant tillbaka. Nej. Alltså, och är man kära, tycker om varandra, då ska det funka. Alltså,
men lite grej, man vill inte börja med att uppfostra varandra. Det är lite osexigt på något vis. Man måste,
men det är väl jävligt osexigt om han inte kan sitta vid ett matbord och äta.
Känner du?
Tycker hon?
Vi har ju alla olika preferenser på vad ett bra
Jo, men uppenbarligen så... Ja, det är ju min åsikt. Men alltså, uppenbarligen har hon ju skrivit hit och har problem med det själv också på något sätt.
Ja, hon har ju problem att han äter med öppen mun.
Men så jag utgår ju från vad hon...
Vad säger du?
Mest föräldrarna är hon rädd för.
Eller? Hon är mest föräldrarna känns det som. Att, det känns ju också som att hon är reta sig på det här.
Mm. Klart att hon gör.
Ja, men alltså annars hade de... För övrigt, hon skriver ju hit. Alltså, annars hade de väl inte...
Det är också lite konstigt att hon retar sig så tidigt i förhållandet på någonting.
Det är ett
varningstecken. Fast det är det, det väl inte.
Om man verkligen är kär i någon, nej, märker man då hur någon sitter och äter och armbågarna på bordet, vem bryr sig?
Det här är största problemet i förhållanden idag, tycker jag. Att det är så här, herregud, titta på hur det har varit med så här, jag kan irritera mig på mina föräldrar, jag kan irritera mig på mina vänner, jag kan irritera mig på mina brorsor. Mm. Så är det alltid. Vi är olika människor och vi tycker olika saker. Det spelar ingen roll om vi, alltså jag kan vara perfekt med en människa, men vi är fortfarande olika människor och är olika. Mm. Så kommer det alltid att vara. Så det är inte fel att reagera på saker. Sen hur man reagerar, det är det man ska lägga energi på.
Och hur man löser det kanske.
Ja, och att så här, ja, alla är inte perfekta.
Men måste han ändra sig för din skull då, tänker man? Alltså så här,
måste han inte, men jag ska ändå kunna ta upp det och skapa en diskussion kring det. Varför äter du så här? Är det någonting som ligger bakom det? Ska vi prata om det?
Och han säger, varför äter du så här? Jag älskar att äta med öppen mun. Okay. Jag älskar att hugga mat.
Men alltså det är så banalt när vi pratar. För att det är verkligen så här, det här är en av de... Alltså, herregud, hon har ju för fan skrivit hit.
Ja, det är klart hon har gjort.
Ja,
men han kanske tycker att hon är super tight ass.
Ja, men då får han skriva hit när hon har tagit upp det.
Okej. Okay. Ja, vi är jättebra.
Ber din pojkvän skickat brev
till Dilemma och hur han upplever det.
Ja.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
I studion idag Linda Lindorff som knaprar nötter som aldrig förr.
Yes.
Jakob Ökvist med armarna i kors och Molly Nutley.
Gud, lite pappa, när vi är så glad. Jag blir alltid jämfört med mamma.
Han kommer nästa vecka, Colin. Löser dina problem.
Jag som håller på att strula till namnen heter Anders S. Nilsson. Jag gör det gammal god tradition, för jag brukar göra lite då och då.
Ja.
För att ha lite trevligt.
Det är bara därför.
Snart är det dags för Hans. Han skriver att hans granne håller på att driva honom till vansinne med sitt sopsnyltande. Hej, jag heter Hans. När soptunnorna ska tömmas måste jag dra tunnan över gatan, och då står den bredvid grannens. Men vad gör då min granne? Jo, han stoppar sina sopor i min tunna. Man betalar efter vikt. Om jag konfronterar honom kommer han säkert att neka. Vad ska jag göra? Undrar en upprörd Hans.
Han har ju rätt att vara upprörd.
Ja, det där är faktiskt jävligt oskönt. Ja. Alltså.
Det är oskönt, ja.
Ja, alltså gud.
Men hur ska man hantera? Vad hade du gjort, Molly?
Jag hade satt mig och väntat typ en hel dag, så här smygfotat och bara, I've seen you.
En sopspion.
Alltså, bara för att jag tycker sånt är kul också.
Lagt ner så mycket tid och suttit och väntat.
Nej, men vad fan, om det är hela tiden. Alltså, om det handlar ju om pengar.
Mm.
Då kan man lägga ner lite energi och tid på att ta en bild. Eller, ja, jag vet inte.
När det är pengar i potten.
Eller bara prova en gång.
Framförallt så är det ju
fräckt.
Alltså, fruktansvärt.
Vad gör man, Linda?
Nej, men alltså, det måste ju redas ut.
Mm.
Därför att det är höjden, maken till fräckhet. Alltså, jag har aldrig hört någon liknande.
Vad är det för typ av människa som gör så här?
Ove i Solsidan.
Ja, någon snor typ.
Kan det också vara så här lathetsgrej? Eller att han ser för full? Eller något?
Nej, jag tror verkligen att det sitter i pengarna. För det är precis så som han säger. Man betalar ju per kilo sopor när man lämnar.
Det är sjukt alltså att det finns sådana.
Det är en snål granne.
Mm, men Molly är inne på någonting väldigt spännande. Hon borde ligga där då, eller han menar jag, och ta de här bilderna så att han har bevis.
Jag kan hjälpa honom.
Titta här, är det så?
Du kan hjälpa honom, sa du, Molly. Ställer du upp som någon slags CIA-spion där?
Mm. Men det kostar.
Det kostar. Men det är ännu dyrare.
Men en sak bara, vi måste säga det här. För att han sa, om jag skulle konfrontera honom så skulle han säkert neka. Han måste såklart börja med att ta upp det.
Ja.
Och säga, jag tror, vi har en tendens, jag ser en tendens till att min soptunna blir mycket fullare efter att den har stått bredvid din. Mm. Kan du förklara detta?
Det kan ju vara någon annan. Eller?
Tror du det?
Det skulle kunna vara det.
Ja, han ser väl då.
Om man inte har sett
sina sopor i min tunna.
Har han sett det?
Ja,
tänk om grannen säger, det händer även mig.
Har du också varit med om det där?
Har du också varit med om det här?
Jakob, du får sista ordet.
Ja, men vi måste ju också säga att man måste ju välja sina strider i livet. Alltså vi är sociala djur. Man kommer störa sig på väldigt många människors beteende. Ska jag bråka med mannen som står i rulltrappan? Ska jag bråka med kvinnan som pratar i mobil i kassakön framför mig på ICA? Ska mitt liv alltid vara konfrontation och tjafs och gnäll? Eller ska jag vara lite härlig och skön och bara, ja,
låta det här passera.
Ja, jag orkar inte få en granne som jag har ett bråk med så det blir dålig stämning här i flera år för att han slänger ner en liten påse. Kanske, min var full, jag råkar lägga i din. Är den som big deal? Behöver du pengar? Jag swishar dig en 20, är det ungefär vad det kostar. Och så blir man så här, där var jag en galning. Ja.
Stå upp för vad som är rätt.
Du kan inte, du tar alltid alla
kring. Älskar dålig stämning.
Men Jakob, menar du det där?
Det är väl jätteskönt inlägg,
jo,
att man måste
om
välja
han
sina krig.
Och märkte att grannen hela tiden, konsekvent hela tiden, skulle dumpa sina sopor i din soptunnel.
Hemma hos oss är det tvärtom. Jag brukar lägga in lite i grannen.
Jakob är grannen.
Fast det här får inte komma ut. För att, men de slänger så få sopor, jag fattar ingenting. Våran blir full redan på onsdag, de tömmer på fredag. Vad gör de? Så jag lägger över lite i deras. Men pressar den under deras påsar såklart. Jag får väl swisha en 20 om det är så jävla dyrt.
Men du är inne på någonting ganska så filosofiskt där. Att välja sina krig. Idag känns det som att vi alltid tar alla krig som dyker upp hela tiden. Kan man inte bara låta grannen göra det där då?
Men det får kosta några hundra om året.
Svenskar är ju otroligt toleranta. Vi bråkar nästan inte om någonting.
Vi bråkar om skitsaker.
Vi accepterar
skitsaker,
ju allt. Det bara brinner av oss som teflon.
Jag slutar helt svara folk på sociala medier. Alltså det går inte att bråka i textform.
Det går inte. Det är fan det värsta man kan hamna i.
Så det är bara att tänka såhär, aldrig. Jag tar inte kriget.
Men, som du säger, en sak man kan göra. Satsa mer på de viktiga grejerna att bråka om. Det är väldigt bra.
Och soptunnan är det.
Men soptunnan, jag fotar, jag lovar.
Det är viktigt.
Skicka adressen, jag är där.
Anställ Molly.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Therese. Jag blev ihop med min kille i somras och vi hade det fantastiskt i början. När hösten kom så varnade han för att han kommer lägga mycket tid på att kolla på fotboll. Jag är okej med att han sitter och tittar på flera matcher de flesta helger, men det är nästan maniskt. Jag förväntade mig inte att det skulle vara så viktigt för honom varenda helg. Om jag föreslår att vi ska hitta på saker någon helg så svarar han bara lite sorgset, men det är ju Chelsea-Liverpool. Det är som att jag ber honom hoppa över en närståendes begravning. Om jag försöker övertala honom så säger han bara att han har förklarat för mig hur viktigt det är för honom. Jag älskar honom men det känns så tråkigt att vi aldrig hittar på någonting på helgerna längre. Det är matcher på dagarna och kvällarna och ibland kan han hoppa över någon match som är mindre viktig för att äta middag med mig. Men det är som att han är gift med fotbollen och jag är hans älskarinna. Borde jag ställa något slags ultimatum eller vad ska jag göra, undrar Therese. Linda Lindorff, vad säger du?
Jättesvårt. Man kan ju inte kräva att den man älskar ska sluta med sin största hobby. Om nu fotbollen är hans passion, hans liv, så kan man inte ta bort det från honom. Då blir han ju en annan person. Hon har ju försökt säga, kan vi skippa den matchen? Och då blir han nästan förnärmad och han tycker det är jättejobbigt. Så jag vet inte, jag tror inte att de är perfect match. Eller så måste de helt enkelt göra så att han har sina intensiva perioder när det är fotbollssäsong. Och sen får de ta igen det sen och göra allt under jullovet eller sommarlovet eller när det nu inte är fotbollssäsong. På något vis. Men man kan inte försöka tvätta bort hans person från hans personlighet.
Han kommer inte kunna ändra sig.
Nej, då måste de byta man.
Vad säger Molly Natalie? Har du varit ihop med en fotbollskille någon gång som...
Ja, alltså min kille är fotbollskille, men vi hittar ju en kompromiss i det. Det måste man alltid kunna göra, annars som Linda säger så är det ju inte rätt.
Hur ser den kompromissen ut?
Att ibland så, när jag vet att det är en match, då kan jag gå med på att ja, men titta på den och göra det. Men ibland så också för att jag gett vid mig ibland så gör han också det. När det kanske är en match som inte är lika viktig. Alla matcher kanske inte behöver vara prio.
Nej, det är Premier League och sen är det La Liga på det.
Nej, men alltså det är
Champions League. VM i sommar.
Nej, men det är väl inget.
Jakob Ökvist, säger du?
Nej, det är synd att han inte kan komma.
Ambassadör för fotbollsvärlden här. Nej, men Det är ju också lite så här måste man ändå säga att om hon skulle säga min största hobby i livet är att gå på spa. Jag måste spa 4-5 kvällar i veckan. För det har jag alltid gjort. Ja, fast det gjorde du när du var singel och hade det livet. Och han satt i sin etta ungkarlslya och kollade fotboll och tyckte det var livet. Nu är de ju två. Och då måste man ju börja på något, precis som Molly sa, kompromissa bort lite av de egna intressena för det gemensamma.
Men det konstiga är att han inte vill det. Han föredrar ju att kolla på matchen än att vara med henne. Det är det som är konstigt här.
Ja, han är besatt av det här.
Han måste väl omskolas lite grann.
Nej, men det går ju att banda saker på hårddisken. Så kan han liksom, om han bara stänger av sin mobil och så bandar han Liverpool-Chelsea.
Men när ska han se den då?
När hon har somnat.
Alltså.
Men då kan de bara äta middag ihop och dricka lite rödvin. Sen
men
kan
tänk
han gå
om han sitter där och tänker på resultatet. Hur ska det gå? Alltså vem gör mål
det här
nu?
Det känns mörkt.
Han kanske inte är nog kär.
Jag börjar tro att han inte är det. Alltså jag har sagt, det här har jag lovat mig själv.
Okay.
Jag har lovat mig själv att man alltid ska ge varandra en chans att liksom så här, bara berätta så här. Så här känner jag. Jag tycker det är jättetråkigt att fotbollen är ditt liv till 100% och att jag känner mig som andrahandsval konstant. Mm. Det känns inte skönt. Vad tänker du? Sen pratar man om det, ser om man kan komma fram till något. Alltså blir det att det inte finns någon förändring i det? Ska jag då får man gå till det här att det är så här. Ja, jag är jättekär i den här människan, men det tar ju på mig av att acceptera det här. Är det värt det?
Mm. Linda, du skulle väl inte ta om en kille satte dig som tvåa efter sin hobby?
Aldrig.
Alltså nej. Gud, det är det. Alltså, jag skulle...
Det är ju någonting, han väljer ju henne efter, det är väl det, så, alltså hon skiter om det är fotboll eller om det är flugfiske eller om det är golf.
Ja, och det är väl också den här grejen.
Det är något konstigt.
Det är något såhär, kärlek, det är fan alltid det som ska kännas bra. Det ska kännas, det är alltid svårt med förhållanden, vilka förhållanden den är. Men det ska inte vara jobbigt och det ska inte kännas som att man måste sitta och liksom så här diskutera vad som är viktigast. Herregud, det är fotboll. Kom igen, för fan.
Det är en boll.
Fotboll kan ju vara så viktig för vissa människor.
Jag vet, men ändå.
Jag tror bara inte att de är rätt för varandra.
Nej.
Är det så enkelt alltså, att de är på rätt
man är värd att känna sig...
Han kan ju följa ett lag, men han verkar ju kolla på varenda match. Om han kollar på kvällsmatchen och förmiddagsmatchen, då är det inte ens hans favoritlag.
Han kanske har någon fotbollsberoende som han behöver lägga sig inför.
Han är inte tillräckligt kär i henne.
I don't know.
Missbruk. Fotbollsmissbruk.
Han kan inte vara tillräckligt kär i henne. Det går inte.
Då ska hon ha någon annan.
Therese, domen är hård här faktiskt från Linda och Molly. Det är så, nej. Jag sa Molly.
Kamali.
Kamali Kanoli.
DJ-namnet.
Domen är hård från Linda och Molly faktiskt. Nu ska jag slut. Ni känns inte riktigt som att ni är...
Vi tror inte att han uppskattar dig tillräckligt mycket, helt enkelt.
Nej. Jakob är lite mjukare i framtoningen.
Nej, men han kommer bli glad om hon gör slut.
Men en sak också. Det brukar jag också säga så här, när det kommer till kärlek, ja, men kommer han funka med någon då? Om man prioriterar fotboll så högt.
En fotbollstjej.
En fotbollstjej.
Ja. Eller en fotbollskille.
Ja, då får han hitta en fotbollstjej så kan hon hitta en kille som prioriterar henne, tycker jag faktiskt.
Hon finns på blocket.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Fan vad jobbigt att ha det dilemmat för henne och liksom...
Nej, men alltså att känna
antingen
sig...
Antingen eller, att sitta i den. För att sitta
och
höra honom sitta.
Här står jag naken och redo och du ligger och kollar fotboll. Ja. Och lägg det.
Nej, men att känna den här grejen...
Här står jag naken och redo.
Man får titta på det.
Okej.
Nej, men alltså vad den handlar om, att vara den här... Att känna att man är bortprioriterad konstant.
Det är det hon
känner. Värsta. Alltså man känner ju att då går man ju sönder.
Ja, man måste
få mina polare. Jo, fast inte varje jävla kväll.
Hejsan Dilemma-panelen, vi har städhjälp varannan vecka. Vi har inte gått igenom något stort företag utan har en överenskommelse direkt med städerskan. Nu har vi blivit av med några saker. Bland annat så har min fru blivit av med en parfym och ett par örhängen. Det är ju väldigt känsligt att anklaga någon för stöld. Men jag är inte så bekväm med idén om att sätta upp kameror och spionera på städaren. Så vad tycker ni att jag ska göra? Undrar Carl. Vad säger Linda?
Ja, tills det finns bevis så är ju städerskan oskyldig såklart. Mm. Man kan ju inte förutsätta, det är ett jättejobbigt dilemma. Han måste ju ha några antaganden att när de började anlita honom så försvann det saker. Var det en han eller hon förresten?
Det var en han som heter Karl, och vi kan ju förutsätta.
Nej, städaren.
Städaren vet vi inte vad det är för något.
Okej, oavsett. Han måste ju ha sett saker hända då efter att de har anlitat den här städaren eller städfirman. Och därför har han antagit att det är han eller hon då själv. Det är jättejobbigt antagande. Och innan han ens frågar om en sån här sak, så tycker jag absolut att han ska ha någon form av bevis. Det man möjligen skulle kunna göra är att man luftar hela ämnet inför alla i företaget och säger: det har försvunnit saker på kontoret, vet någon någonting här så säg gärna till. Det kanske är någon som har råkat få med sig någonting hem, så säg i sådana fall.
Men var det där hemma hos Karl?
Jo, det var hemma.
Det var hemma.
Alltså, i hemmet?
Ja, det är hemma. Det är hemma, så att leta bevis. Hur letar man bevis? Jakob Ökvist?
Nej, men jag har faktiskt inte själv varit med om det här, men min moster var med om att det försvann saker, tyckte hon. Och så, nej, men jag är nog vimse, eller det är väl någon som har lagt. Och så började hon lägga ut lite lockbeten. Hon la någon hundralapp under någon kruka. Och hon
Jo, visst.
Och den här tjejen då, som var lite barnflicka slash städerska, hon gick i fällan.
Oj.
Och ryckte de här hundralapparna. Ja. Så hon tog henne på bar gärning och sa att det här är ju jättetråkigt. Här betalar jag dig. Jag trodde vi hade ett bra, liksom, att allt var bra. Men ja. Och så fick hon säga att vi säger upp samarbetet.
Ja.
Gud,
vilken jobbig grej.
vad säger Molly om det här då?
Nej, men gud, jag vet inte. Det är ju jättejobbigt. Men alltså...
Det är jobbigt att anklaga folk som
att
ja, bevis.
Ja, man kan väl inte anklaga utan inte. Bevis. Nej. Det kan man ju inte göra. Alltså, var det två saker som var borta?
Ja, det är två saker. Det var parfym och det var ett par örhängen.
Har de barn?
Nej, det står inte i det här fallet. Att de har barn.
Nej.
Saker försvinner ju inte av sig själv, men det kan ju också vara så att man har förlagt någonting. Och sen så tror man.
Alltså, det är, jag vet.
Har du sett en parfym som... Det stod en parfym på en hylla. Vi har inte sett det. Såg du den när du städade det här förra gången?
Men vad säger man då om man är den som har tagit den? Jo, jag fick med den hem.
Ja, men tror du inte att hon nästan blir för nervös för att klara och liksom ljuga vidare?
Om Karl och hans sambo är överens om att de två har inte tagit sina egna grejer, så att säga, utan det måste vara en tredje part här som har tagit det, och de kommer överens om att ja, det är förmodligen städerskatt. Kan man tänka sig att de säger upp kontraktet med städerskatt?
Inte utan bevis.
Nej, fy, det tycker inte jag heller.
Nej, inte utan, men hur ska de skaffa bevis då?
Ja, men då får man sätta upp en obekväm kamera då. Han får väl göra den grejen då.
Får man göra
i sitt eget hem får man absolut göra det. Man får filma hur mycket man vill i sitt eget hem.
För jag tänker, örhängen är väl ganska lätt att de försvinner.
Det kan ju vara dyrbara grejer om det är diamanter.
Säg att de har lagt det i en väska och glömt i någon necessär som hon hade på någon affärsresa, hans flickvän. Och så anklagar de en person som inte har gjort något. Fruktansvärt hemskt.
Kan man inte tänka sig att avdramatisera det hela då och säga att det var en flaska här med lite vätska i, det var en ganska fin parfym, men du kan väl tro att det var slut, att du skulle slänga den. Har du gjort det eller? Har du slängt den?
Fast det är ju ett... Det är ju att han klagar.
Det låter på örhäng här. Kan
du... Har du råkat du fått med dig dem?
Det stod en rengöringsmedel som heter Gucci. Du kanske trodde att det var någon sån här nya Yes Gucci. Det är lätt att se...
Det är också så här klassiker att man ska anklaga den som städar hemma för saker som har försvunnit. Jag gillar inte den grejen.
Nej, det är inte... Nej.
Vad ska de göra då?
Ja, men...
Grejerna är
de får
borta.
Vänta lite igen. De får vänta ett tag till att se om det försvinner mer saker.
Ja, nej, men ska de riskera det?
Fast det är två grejer som har försvunnit.
Alltså. Men nästa gång är det en platt TV.
Ja, fast då är det ju så tydligt så att då kan man ju faktiskt anmäla det. Alltså,
det är
ju värre
att anklaga någon för stöld som den inte har gjort än att de blir av med några grejer som de inte riktigt vet hur de... Alltså, jag fick gå ut och måla bort klotter på våran skolvägg som inte jag hade klottrat, men klassen röstade vem alla trodde det var. Och då blev mitt namn det mest röstade. Ja, då får du gå ut. Så jag stod och målade över den där jävla klotter.
Fast du inte hade gjort det.
Jag hade inte gjort det.
Nej.
Hur gammal var du här?
Jag var i trean.
Nej.
Kvar än, jag känner mig nästan.
Jag har ju ont i hjärtat, bara höra Jakob.
Nej, vänta.
Okej. Okay.
Alltså, hela din klass anmäls till förlåt mig.
Verkligen. Hörru du, gör ingenting Karl förrän du har bevis helt enkelt.
Nej.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Petrov. Jag har en vän som jag tycker om att hänga med, men det som stör mig är att han ofta drar sig ur våra planer i sista sekunden. Jag känner mig aldrig trygg i att han kommer fullfölja det han har lovat. Det finns mängd av exempel när jag till exempel har fixat konsertbiljetter och han hör av sig en timme innan och bangar. Det är ju inte så himla kul att gå på konsert själv. Han skyller ofta på att han har blivit sjuk, men jag vet att han ofta lider av depressioner. Han är dessutom ganska folkskygg av sig, så om jag försöker umgås med honom i ett större gäng så dyker han nästan aldrig upp. Så det är ingen idé att boka in något med andra kompisar. Jag vill inte bryta bekantskapen med honom. Vi har känt varandra länge och har djupa och intressanta samtal när vi ses. Men jag blir så irriterad på honom när han drar sig ur, vilket händer ungefär varannan gång vi har något bokat. Jag har förklarat för honom att det inte är schysst, men han svarar alltid att han mår dåligt och att han inte kan göra något åt det. Vad ska jag göra? Undrar Petrov. Säg Jakob.
Kära Petrov, jag tror att den här vänskapen du har med din gode vän här som lider av lite depressioner, du kanske inte ska försöka tvinga ut honom på konserter och hockeymatcher. Utan ha era samtal. Försök att hjälpa honom, diskutera varför han tycker det är obehagligt att vara bland andra människor. Alltså försök vara den vänskapen kan han ha kvar, men att han hamnar själv då i jobb. Jag förstår, stå och vänta utanför en konsert och så kommer ett sms. Du, det blev inget. Alltså, jag skulle bli helt tokig. Men då är ju det en sak som den här killen säkert som skickade smset går och också tycker det är jobbigt. Så båda mår dåligt av den här liksom, att han sviker och sviker och sviker och sviker honom i olika sociala sammanhang. Men tvinga honom inte till, säg så här, det är ingen idé att vi gör saker ute på stan. Vi hänger hemma hos dig eller mig. Och så kör vi det så länge inte du get your shit together.
Du känner lite grann att Petrov han tvingar ut lite grann nästan sin kompis.
Ja, men det är nästan som att det är klart att du kan, alltså bara säga till någon, det är klart att det är inget jobbigt att gå på konsert, men om du har någon form av torgskräck eller har social fobi, då han går och noja för det där, och när det väl närmar sig, jag är sjuk, jag orkar inte liksom.
Det är asjobbigt att gå på konsert om man har torgskräck och är folksjuk. Vad säger Molly om det?
Nej, men jag känner igen mig i båda, för att jag har haft en period under gymnasiet och jag verkligen var så här. Alltså ibland så kom det bara till en punkt där jag orkade inte och kom på liksom så här, jag mådde dåligt och liksom sådana grejer. Och då har man svårt, man vill så mycket, men sen så när det väl kommer till kritan så går det bara inte. Nej. Så det är verkligen någonting att lyssna på. Det behöver inte bara vara en ursäkt och ta det för vad det är. Sen har jag hamnat i situationen då man blir stood up konstant. Men det jag har insett i det här är att ibland får man förstå varandras begränsningar och liksom se vad man ställer sig till det. Mm. Och kanske inte boka in så stora grejer med varandra då, utan bara så här, vi ses när det är spontant, när du pallar. Sen får han väl gå på konsert med någon annan då.
När du var i gymnasiet och hade du svårt att säga nej då? När folk, dina kompisar frågade om du skulle göra grejer?
Jo, det hade jag, för att jag bara för att jag mådde dåligt, det betyder ju inte att jag inte ville vara med. Nej. Jag inte ville göra saker. Det var bara att ibland så gick det inte.
Visste du då när du sa nej, eller sa jag att jag kommer göra, visste du att när det kommer till krita så kommer jag snacka till banga? Visste du det själv?
Nej, aldrig.
Så det kommer som en överraskning för dig själv också. Mm. Vad säger Linda?
Nej, jag tycker att ni båda har sagt väldigt kloka saker här. Men kanske att kompisen ska vara den som bokar upp det han vill göra. Mm. Han får komma med förslagen helt enkelt.
Okej. Okay.
Förstå varandras begränsningar och anpassa sig därefter.
Okej, han ska komma med förslagen helt enkelt.
Det är han som har social fobi och det är han som har lite problem med stora folksamlingar och sånt. Då kanske han har idéer på vad han faktiskt skulle tycka var roligt att hitta på.
Så Petro ska backa och istället låta kompisen komma med sina förslag?
Ja, det kan väl vara en idé om det är så att han lider av någon slags fobi.
Mm. Backa Petrov helt enkelt och låt din kompis lägga upp planerna för vad ni ska göra, så blir allting mycket bättre. Tack så mycket.
Mm, tack.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Joakim. Jag har precis skaffat Tinder, det är alltså en dating-app, och satt och lekte med den. Senare plingade till och jag har fått en matchning. Då visade det sig att jag har swipat höger på en kollega. Jag måste ha missat det helt. Hon skriver till mig och jag får panik. Det känns ju kränkande att säga att jag gjorde fel. Så jag hittar på något om att jag tycker att hon är söt, men vid närmare eftertanke så vill jag inte dejta en kollega. Hon säger att hon förstår och att allt är lugnt, men nu ska hon byta jobb. Helt ärligt så vet jag inte om hon gör det för att få dejta mig. Vilket skulle kännas absurt. Men hon har börjat smsa mig och vill ses. Jag känner mig nästan skyldig henne en dejt, trots att jag inte är intresserad. Är det taskigt att gå på en dejt om man vet att det inte kommer att bli någonting? Undrar Joakim.
Ja, svar ja.
Linda svar ja.
Ja, men verkligen. Det här är ju egentligen knappt ett dilemma. Jag förstår att han inte vill såra henne. Men han måste ju säga direkt precis som det är. Att jag tycker väldigt mycket om dig. som kollega och som vän, men jag känner inte att vi har den potentialen att dejta. Så jag är helt ny på Tinder och jag har swipat alla åt höger eller vänster eller vart man nu swipar dem. Så jag vet inte, jag har egentligen en datingkö på 100 pers. Du är en av dem och jag måste backa. Mm-hmm. Det är, it's not gonna be you and me.
Kan inte bara säga att jag tycker att vi kan ta en dejt, absolut.
Men varför men det då? Finns, det finns hon inga... vill? Varför ska han lura och locka om det
nej,
inte
men
finns
man ska inte lura. Man ska inte lura, man ska vara ärlig och säga så att vi kan få ha jättekul kväll.
Ja, men... vi kan gå ut och äta middag och ha trevligt, men det kommer inte bli du och jag. Jag har inte de känslorna för dig.
Nej. Okej, Jakob, vad säger du?
Men det låter ju som att han har skylt också lite på att vi kan inte dejta för att vi är kollegor. Mm. Och därför tror hon att om jag bara byter till kontoret rakt över här så kan vi swipa höger.
Jag tror att hon har bytt jobb för att hon ska kunna dejta.
Förlåt, men lite min hybris. Känsla är väl lite så här calm the fuck down. Alltså, ja. Vem tror du att du är? Jag tror inte... Snälla.
Han tycker
alltså,
att han
tror
är Guds gåva.
Alltså, tror du seriöst att hon skulle... banga sitt jobb för att få gå på en dejt. Alltså hon har också Tinder. Hon har säkert flera som står i kö för att få gå på en dejt med henne. Mm. Chilla, ta det lugnt.
Så killarna bara hybris helt enkelt.
Alltså det här är en tendens man ser. Den här grejen, alltså den här grejen av att det är så här, tro inte, lägg inte på mig eller lägg inte på henne vad som har hänt. Alltså nu, han bara bubblar ju upp här i att han tror att han är liksom Guds skapelse som alla vill vara med. Mm. Nej.
Men hon
chilla.
Vill ju dejta honom.
Ja, jo. Men jag tror inte hon har bytt jobb för det.
Nej,
det är hans
men ska han dejta henne eller chilla. Inte?
Nej, dejta henne inte. Nej.
Inte ens för att hon kan vara ärlig och säga att vi kan ha en kul kväll, men det är inte du och jag.
Men han har ju, verkar ju ha sån jävla ångest kring det här. Varför ska han gå på dejt då?
Ja,
det har då trasslar han in sig längre. Eller så dejtar han henne och så märker han kanske att hon var mycket härligare än man trodde.
Det är jag lite inne på. Att man kan faktiskt
han byggt upp för mycket hinder på vägen.
Men gud, vilken hemsk start om det skulle bli en sån grej.
Alltså, det är en jättefin start. Man börjar med kanske att man tänker att men det blir inte du. Men så träffas man och äter middag så har man skitkul.
Man ska man prova dejta alla möjliga då?
Nej, men alltså, det här, förlåt, men jag tycker bara det här är... Alltså, det här är verkligen... All respekt, men du har för mycket ångest kring det här för att du... har liksom, du tror att hon har bytt jobb för dig. Alltså, du har ju byggt upp världens jävla grej kring någonting som kanske bara är så här: oj, nu har jag ju bytt jobb, vi kanske kan ta en dejt. Och sen så bara får hon ett nej. Och då kan hon faktiskt säkert garanterat acceptera det.
Jag gillar att Linda säger, ska man dejta alla möjliga eller som leder bonde söker fru? Det är ändå ja,
man måste hela dejta någon som man tror har potential att bli något. Eller hur, man kan inte bara, ska du och jag dejta nu? Du och jag bara,
ja, det här programmet.
Fast man behöver inte tänka 10 år fram i tiden för att man tar en Tinder-dejt. Det kan ju vara, räcker med 10 timmar.
Nej, man behöver inte heller då anta
du vet att den början.
Men känner någonting gör man inte bara på en bild, det gör man inte.
Nej, men det är ju likadant.
Fast de jobbar ihop.
Ja, de jobbar ju.
De är ju kollegor. Han vet ju.
Känner du något för oss, Anders?
Gud vad ivrig alla vart nu.
Ja, men för att det är så mycket en grej.
Okej. Så ska han gå på dejt, ja eller nej? Nej.
Jakob. Liten dejt.
Liten dejt.
Nej, säg som det är. Tacka nej.
Tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Tack så jättemycket för att du kom hit idag, Linda Lindahl.
Stort tack. Jättekul idag.
Tack för den här helgen, Jakob Ökvist.
Tack, Anders.
Tack för premiärhelgen, Molly Nacken.
Tack så mycket.
Var det kul?
Det var jätteroligt.
Ja, och hoppas ni där hemma också har fått hjälp. Nästa helg är vi tillbaka igen med nya dilemman. Då har vi Josefin Crawford, Karin da Silva och Thomas Ravelli i panelen. Så hörs vi då. Hej då!
Hej då! Hej då!